Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Och jag har ju startat en serie här på Tyresöradion. Den har inget namn, men det är med samma person. Välkommen igen, Per-Åke Eliasson.
Ja, tack för det. Tack.
Vad pratar du och jag om för? Vilket ämne?
Ja, det är bostadspolitik i Tyresö mycket. Ja. Graningsringens omdaning.
Japp. Och du har ju haft en yrkeskarriär här i Tyresö som är väldigt, vad ska man säga, exceptionell. För du har, i 27 år, var du var då?
VD på Tyresö bostäder. Ja. Och inklusive Tyresö centrum.
Just det. Mm. Och det var ju åren 1977 till 2004, va?
Ja, stämmer. Ja, ja. Mm.
Och det som var roligt då, du gav ju mig en bok. Jag fick en bok av dig faktiskt. För du har skrivit en bok om den här perioden. Och boken heter Mitt liv och yrkesliv som jag minns det.
Ja, det stämmer. Så att det är ju mycket även utöver yrkeslivet.
Mm. Ja, du skriver även om ditt privatliv. Och den hade jag ju inte läst i första programmet. Nej. Och då läste jag bara rubrikerna. Så fick du berätta lite kort om boken.
Det var då jag blev så imponerad av din intervjuteknik. Du hade inte ens läst boken, men du gjorde en bra intervju ändå.
Ja, men det beror ju på att jag har ju varit med under den här tiden. För mig är de här, det du berättar om i boken är ju sånt som är, vi som har bott här länge. Det är ju en del av våran uppväxt.
Ja, ja, jag förstår det.
Ja. Mm. Och andra gången, då, del två då, då var det hur startade Tyresö bostäder. Då berättade du om början på, och även hur Bollmora kom till.
Ja, det stämmer det. Och det bevingade uttrycket Lex Bollmora.
Ja, vi som blev kända en gång i tiden för att vi lät andra bostadsbolag bygga här ute.
Ja, ja, precis.
Och det står också väldigt bra i den här boken om liksom hur det kom sig att... Ja, under den tiden när folk inte hade bostäder, varför Bollmora byggdes.
Mm. Det var ju en enorm bostadsbrist.
Ja. Mm. Och Erlander satt i tvn och sa att de får ställa sig bostadskö.
Ja, just det, det är klassiskt uttryck. Ja, och kön var jättelång så de ungdomarna fick nog aldrig någon bostad.
Nej. Och då började man med miljonprogrammet. Ja. Och förra programmet, då pratade vi om det jättestora projektet du fick börja med. När graningsringen byggdes om.
Mm, och det stämmer. Ja. Ja, på slutet på 80-talet. Det var klart i början på 90-talet.
Ja, det var ett jätteintressant program med massa detaljer. Jag läste ju boken. Ja, nu har jag ju läst boken. Mm. Så nu kunde jag lära mig ännu mer. Men nu ska vi ta nästa gigantiska projekt som du fick ägna dig åt. Ja, du hade då varit vd i 12 år.
Ja.
1989.
Ja, just det. Mm.
Och vad fick du då sätta tänderna i?
Ja, det var ju omdaningen av gamla Bollmora centrum. Skulle bli ett nytt, modernt inomhuscentrum. Och helst byta namn också.
Ja. Mm. Varför skulle man byta namn för?
Ja, vi var väl många som upplevde att centrum var ju till för hela Tyresö kommuns alla invånare. Inte bara för Bollmoraborna. Så det kändes naturligt att markera att det här gäller hela kommunen.
Ja, och sen hade då på 80-talet hade ju Bollmora en liten dålig klang.
Ja, tyvärr hade vi fått det.
Ja, och då kanske inte alla
affärer. Det var ju många som var emot det också. Riksantikvarieämbetet, de säger alltid nej till sådana här namnbyten. Ja. För de vill bevara det ursprungliga och det var ju Bollmora gård.
Ja.
Så det kan man ha respekt för.
Ja, och vi som då... uppväxte i Bollmora och aldrig förstod att Bollmora hade ett dåligt klang.
Nej, precis.
Jag åker fortfarande ner till Bollmora centrum.
Jaha, ja, ja. Jo, man kan försäga sig.
Ja, och Bollmoravallen brukar jag gå till. Så att, och sen att byta namn på saker, det är liksom...
Ja, det är en jättefråga. Och vad jag kommer ihåg hade det väl pratats om i kommunfullmäktige kanske i 20 års tid. Man hade aldrig kommit till skott.
Nej.
Men sen när vi gjorde den här stora ombyggnaden av centrum och vi fick med en annan delägare, då, Apoteksbolagets pensionsstiftelse, då tryckte de också på om att det borde ju heta Tyresö, för det är ju ett centrum för hela kommunen.
Ja, för Tyresö hade ju hela tiden ett bra namn, för det associeras med Tyresö slott och Tyresö kyrka.
Tjusiga miljöer.
Halvön. Ja. Men Bollmora, det var slummen här bland höghusen, trodde man. Men vi som bodde här och växte upp här, jag är bott.
Nej, det var ju vardagen.
Det var ju vardagen. Mm. Och vi förstod ju inte att vad var det för fel på oss.
Nej, det är just det.
Ja. Men när ni då byggde om Tyresö centrum. Du hade det byggt 1965.
Ja, då var det färdigt. Ja. Mm, det ursprungliga.
Det ursprungliga. Mm. Och 15-20 år senare så sa man att det var slitet.
Slitet och omodernt och kallades ju ibland för blåsmora.
Ja.
Kommunhuset som stod mitt i ledde ju ner vindarna så det blåste nästan alltid i de här öppna gågatorna här, ja, utomhus.
Men går det så fort att slita ner ett centrum 15-20 år?
Ja, kanske inte tekniskt, men ska vi säga socialt och mentalt så kan man ju uppleva att det har... Utvecklingen går fort runt omkring oss. Ja. Så plötsligt så känns det ålderdomligt. Ja. Det som var nytt 65.
Ja, och jag vet ju liksom när de byggde Domusvaruhuset. Och man tyckte, åh vad fint, nu går vi över den där bron.
Ja, just det.
Domusängen. Och, ja, det var
1974 tror jag det var klart.
Ja, det var ju stort då va. Mm. Hon tyckte man var fint.
Mm. Mm.
Och sen var den här, där ovanför Pressbyrån så var den här runda...
Oxtanten.
Just det. Och där åt man på någon restaurang där med...
Pizza.
Ja, exakt. Eller om det var korv. Ja,
från början var det ju en väntsal för SL och bussarna.
Jaha, var det?
Men ja, det blir ju alltid lite busliv i en sån där väntsal som är obevakad. Så den fick man stänga. Och sen använde vi lokalerna till en pizzeria istället.
Just det. Så att det var ett helt annat Bollmora centrum då. Mm. Som var... Ja, vi tyckte då att det var ganska bra ändå. Men det blåste.
Ja, och själva tillblivelsen var också ganska... Den var unik för att Tyresö bostäder som allmännyttigt bostadsföretag fick uppdraget att bygga ett kommersiellt centrum, Bollmora centrum.
Just det.
Det var nog unikt i hela landet.
Ja, för att Tyresö bostäder ägde centrum.
Ja, precis. Och uppförde det.
Ja.
1965. Det var ingen annan aktör, någon privat eller så. Ingen ville bygga något centrum i Bollmora.
Nej.
Nej.
Och hur kom det sig då att ni byggde det som ni gjorde? För att det var ju en enorm skillnad när ni kopplade ihop.
Ja, du menar det nya. Ja. Ja. Ja, det blev verkligen. För vi insåg att den här gångbron som du nämnde mellan Domus och övriga delarna av centrum, den var ju inte rolig, framförallt inte på vintertid. Den var ju helt öppen och det blåste och snöade och regnade.
Ja.
Det var verkligen en suckarnas gång över där.
Ja, och jag gick ju med två små barn över den där. Så att det var inte lätt att
dra
barnvagnen.
Och det blev också blev inget samarbete mellan Domus på ena sidan och så alla då. Så är det mindre privathandlare på andra sidan.
Nej,
aldrig mötas det tur. Så att, ja, vi grubblade länge på det där och vi fick med anlita någon konsult som insåg på en gång vi måste bygga ihop det här. Och det tyckte vi också som ansvariga för det. Så blev det. Och då skulle det naturligtvis vara en inomhusgång och det måste vara butiker på båda sidor. För det får inte bli ensidigt så att säga tråkigt. Nej. Det måste vara en... livaktig gång som med mycket upplevelse när man går över den.
Men var det sån här inomhus, hade det börjat då? För att det började en trend där med inomhus, gallerier heter det, in i stan.
Man skulle glasa in och ha inomhus gågator. Ja. Ja, det var en trend som började då. Så vi kände ju att det måste vi också haka på, vi måste ju vara i framkant nu när vi ändå ska göra så mycket.
Ja. Mm. Men fanns det underlag också för mer butiker?
Ja, det gjorde det ju. Vi har ju pratat tidigare om att kommunen växte ju hela tiden. Det blev fler och fler invånare.
Ja, så man behövde mer ytor för affärer?
Ja, fler affärer och fler restauranger.
Men hur kunde då Tybo, som var ett litet företag, ni var ju inte så många anställda. Hur gjorde ni då för att liksom dra igång ett sånt här gigantiskt projekt?
Ja, och det var ju också parallellt i stort sett med graningsringsombyggnaden.
Ja.
Så då vi hade väldigt mycket att göra andra halvan av 80-talet och alldeles i början på 90-talet.
Ja. Mm. Hur gjorde du då för att...
Ja, det viktigaste var ju först att konstatera att Tyresö bostäder skulle ju inte finansiellt klara av det här ensam.
Nej.
Det skulle inte funka med sånt jätteprojekt.
Ni skulle låna pengar?
Ja, det kostar ju att bygga, det vet vi alla.
Mm.
Väldigt många hundratals miljoner för ett sånt här stort projekt. Och det blev ju naturligtvis en politisk diskussion i Tybo styrelse och i kommunen. Vad gör vi? Jo, Vi Socialdemokraterna tyckte ju lite grann som vanligt att ja, vi kan ju inte sälja vårt eget centrum, och dessutom står ju kommunhuset mitt i här, så det måste vi ju behålla. Vi måste värna om vårt centrum. Och borgerliga sidan och Moderaterna tyckte lite grann vanlig ordning och de också att nej, vi säljer det här. Politiker ska inte hålla på med kommersiella centrum.
Mm.
Och ja, där stod vi och kom inte framåt. Då hade vi en moderat styrelseordförande i Tybo som heter P.O. Karlsson. Tyvärr lever han inte längre.
Mm.
Men han och jag hade ett väldigt bra samarbete. Så vi slog våra kloka huvuden ihop och kom på att ja, vi kanske löser det. Vi säljer hälften, sa vi.
Ja.
För att bli en kompromiss.
Hälften blått och hälften rött.
Ja, precis. Ja. Låt oss blanda det och se vad det blir.
Ja.
Ja. Så, ja, vi fick med oss styrelsen på det där att göra på det här sättet. Och, men det visade sig att det var inte så lätt att sälja hälften.
Nej.
Ja, rent praktiskt så var det ju så, vi gjorde ju om det ett separat aktiebolag och så kunde man ju sälja hälften av aktierna, för vi kunde ju inte dela på byggnaderna. Utan, och jag fick ju uppdrag att du får sälja 50% av aktierna nu, Per-Åke.
Ja.
Men det var ingen som ville köpa 50%, för då, alla ville köpa minst 51%.
Så de fick majoritet.
Så de skulle få majoritet, ja.
Mm.
Så där stod jag och stampade och försökte överallt jaga intressenter, men det gick inte. Till slut så får jag av en slump kontakt med apoteket. Apoteksbolaget hade ju en stor lokal i centrum, så de undrade vad vi höll på med. För vi sa upp alla hyresgäster i centrum för vi skulle ha möjlighet att flytta runt dem sen i samband med ombyggnaden. Och då dök de upp här, apoteket, och undrade, jaha, vad håller ni på med det? Jag berättade om det och så sa vi att finansieringen var inte klar. Så vi söker partner att jobba ihop med. Så bara några dagar efter det mötet så ringer Apoteksbolagets pensionsstiftelse till mig och talar om att de är intresserade.
Just det, de hade också. Mm. Precis.
Ja, de hade naturligtvis pengar att placera.
Ja.
Pensionspengar. Så blev det.
Och de gick med på 50%?
Ja, de gick med på 50%. För det kändes lite grann som att Apoteksbolaget var ju statligt på den tiden.
Ja, det var ju det.
Och vi var en kommunal stiftelse, eller aktiebolag, ska jag säga.
Mm. Mm.
Så att det var lite grann samma kultur. Vi kunde samarbeta.
Sen såldes de också, apoteket.
Ja, sen såldes.
Eller privatiserades.
Privatiserades de, ja.
Men jag har ju också intervjuat Thomas Kassel, som han heter idag. Han heter Thomas Olsson. Därför när jag under covid skulle börja och intervjua lite folk, det var lite svårt att intervjua folk då. För då var det faktiskt så att Jack Thomasson, som hade
bokhandeln,
sonen till de grundarna av den, han bor i Thailand faktiskt. Så jag gjorde en telefonintervju med honom, mest kring det här med hur var det i Thailand under covid. Det stängdes ju ner. Men han berättade hela sin historia och så tipsade han mig om att jag skulle intervjua Thomas Olsson, som heter Thomas Kassel. Och det var din stora bra rekrytering.
Ja, det stämmer. Det var jag som anställde honom för länge sedan.
Ja,
som centrumledare. Mm.
Och han säger i det programmet att en sån post fanns inte.
Nej.
Centrumledare var någonting helt nytt.
Det var väldigt nytt och jag kan tänka mig att vi var nog nästan först. För vi var ju inte sånt jättestort centrum, men vi anställde en centrumledare på heltid.
Ja.
Ja.
Och han berättade att han hittade en arbetsbeskrivning från någon norsk kille som också höll på med det. Han heter Stordalen, så det var hans arbetsbeskrivning han fick med sig. Så han var ju väldigt duktig innan han köpte hotell.
Ja, just det. Ja, det visste jag inte.
Ja, men du får lyssna på det här programmet. Det här, Tyresö-radion kan väldigt mycket saker. Men Thomas Olsson då, och du, och så hade var ni någon till, va, som satt i ledningen där, någon sekreterare?
Ja, Maria Branius.
Ja.
Det var de enda två anställda i det här fastighetsbolaget Tyresö centrum. Det var Thomas och Maria.
Mm. Ja. Och de satt i någon lokal, i ett atriumhus på andra sidan vägen.
Jag har för mig att vi köpte ett litet atriumhus på Bollmaravägen 49, tror jag det var.
Ja.
Och det hade vi som kontor för centrumledningen. Ja.
Och Thomas var inte ens 30 år fyllda, tror jag. Han var en ung kille som hade jobbat 9 år eller någonting sånt i Onoff heter det, va?
Ja, Onoff heter det, elektronikbranschen. Ja. Så han var van att sälja saker och ting och marknadsföra.
Mm. Han kunde det här med kommersiella grejer.
Ja, precis. Ja. Och det var ju det vi inte kunde på Tyresö bostäder.
Nej.
Nej.
Och en ung kille med mycket bra idéer.
Ja, och ambitiös och aktiv.
Ja.
Drev ärendena framåt.
Ja, och det blev ju kaos i centrum. Hur många år tog det att bygga om centrumet?
Ja, nu kommer jag knappt ihåg det, men det tog nog en 4-5 år.
Ja, i din bok står det, mellan 1989 och 91. 3 år!
Ja.
Och då var det liksom, då kastades alla upp i luften och så ramlade de ner på ett nytt ställe.
Ja, väldigt många butiker fick ju nya lägen. De fick placeras om, ja.
Och de fick önska sig butiksstorlek?
Ja, naturligtvis. Det var ju mycket diskussioner om vad de behövde och ville ha. Och vilka lägen de skulle ha, det var ju väldigt... Ja. Viktigt för en handlare att ligga på rätt ställe.
Ja.
Så det var ju ofta tuffa diskussioner.
Ja, det var ju det.
Mm.
Och det var ju inte, och sen blev det ju dyrare också för att det var väl en lite ekonomisk kris. Och var inte då räntorna snurrade upp och hade sig...
Just det. Det var ju alldeles i början på 90-talet.
Ja.
När vi plötsligt fick 500% vad hette det på den tiden? Ja. Diskonto. Idag heter det styrränta.
Ja, herregud.
Det var rena katastrofen för hela landet.
Ja.
Mm. Så det och var... även för Tyresö centrum.
Just det. Så alla... För det var inte också så att det var väldigt mycket små företag. Nu har vi bara ett familjeägt företag kvar i Tyresö centrum. För nu har Tyr Hantverk lagt ner.
Ja, jag såg det. Ja. Jag blev så bedrövad. Ja.
Och nu är det bara blomsterhandeln.
Det är blomsteraffären kvar, ja. Av de ursprungliga.
För du och ni hade ett gäng liksom ursprungliga företagare.
Mm.
Och ni hade bra liksom, människor. Det var inte såna här bara kedjor, va?
Nej. Det var ju lokala handlare. Ja, du har ju själv nämnt bokhandeln och Tyr Hantverk och blomsteraffären och Karin Berglund med parfymeriet och med flera.
Ja.
Och det, däremot så försökte vi ju då, jag jobbade hårt för att få hit ett kedjeföretag.
Ja, för det var väl det vi önskade oss,
ja,
va?
Vi saknade ju det. Ja. Vi ville ju ha en blandning av lokala handlare och kedjeföretag.
Ja. Vi hade ju Donetta.
Ja, just det.
Som sen blev Parisnytt.
Mm.
Det var en gigantisk affär nere i centrum där jag köpte alla mina kläder.
För precis.
Så att, men det var ju en... Vad hette han som hade Parisnytt?
Ja, han hette... Det var ett spännande namn. Nabil El Alamein.
Ja, exakt. Som vi alla hade liksom en relation till.
Mm,
för han låg ju där Kappa ligger idag.
Ja, just det. Mm.
Men han valde en affär sen. För han hade inte råd att ha det stora stället, va? Eller han
Nej,
valde...
det var ju efter min tid, då hade jag ju slutat.
Aha, okay.
Då flyttade han ju ut utanför centrum.
Ja, just det. Det var inte samma med centrums ombyggnad.
Nej, han var med många år.
Han var med många år, just det.
Efter ombyggnaden, det var han.
Ja. Och sen, det som var fantastiskt tycker jag, nu hoppar jag in här i din bok, att ni lyckades ju få hit lite nya företag, Hennes och Mauritz.
Ja, exakt, och det var ju liksom en stor trofé att försöka få hit dem, men det var segt. De tyckte ju hela tiden, hade väl gamla ryktet Bollmora, vad ska vi dit och göra? Så det tog många, många år av bearbetning av Thomas och mig innan vi lyckades få dem. Jag var så lycklig så jag nästan grät när jag hade skrivit kontrakt med deras etableringschef att de skulle komma hit.
Ja, för det var ju liksom det, vad ska man säga, det ett stort klädföretag som alla hade en relation till. Det är som Claes Ohl, för oss tjejer, nu ska jag vara dum, så var det liksom H&M som gällde. Min man, är det med Claes Olsson?
Ja, just det. Ja, nu har ju centrum fått en Claes Olsson butik också.
Jag vet. Och det...
Men däremot så har ju H&M flyttat ut.
Jag vet. Ja, så det har varit mycket, och sista åren har det gått väldigt fort upp och ner när det gäller affärer.
Ja, det byts. Mm. Mm.
Men en affär jag vet som vi faktiskt sörjde att den försvann, eller en restaurang, eller en verksamhet, det var Sandelius.
Ja, det var ju många som hade relationer till Sandelius. Och även jazzklubben har jag för mig hade sina möten där. Och många åt ju lunch där. Och
Men det var ju det som ni gjorde bra, som också Thomas berättade i sitt program. Ni lyckas involvera närsamhället när ni byggde om. Alltså under den här scenen som byggdes. Den här alla föreningar som fick vara i Tyresö centrum. Det var ju loppisar och det var uppträdande.
Och skolklasser och körer och musikaftnar. Och...
hela tiden.
Ja, det var någonting på gång hela tiden. Det var ett jättebra sätt att locka folk till centrum.
Ja, och även under ombyggnationen så tror jag att det fanns liksom... för att jag vet att vi åkte bland annat till Ops i Handen.
Mm.
För det var, där fick man ju både skruvar och verktyg.
Ja, just det.
Det var en jättestor grej. Ja. Men sen byggde ju de om också. Och då tappade de ju sina kunder. De rasade ju efter sin ombyggnation. Men här, för att när de gjorde om port 73, då försvann ju den här stora
Ops
i Handen. Mm. Liksom, det är mycket, mycket mindre nu. Men här, vi var liksom lojala mot vårt centrum.
Ja, och det visade sig att det nya centrumet då inglasade, lockade kunderna, som du säger, ja. Lojala. Och vi var så glada när vi mätte ju i entréerna.
Ja.
Vi hade 5 miljoner besökare per år.
Ja.
Det var stadigt på den. Det var ju fantastiskt.
Ja.
Vi blev till och med utsedda, jag tror det var 1992, till årets köpcentrum. Och då konkurrerade vi med alla köpcentrum i hela Sverige.
Ja, just det.
Så det var mäktigt, tyckte vi.
Ja, det var det verkligen. Då vill jag säga så här, för fortfarande är det ju så att trots att det läggs ner butiker så är folk lojala mitt sitt centrum. Men är inte det också för att det här är den enda mötesplatsen vi har i Tyresö egentligen?
Mm.
Ett centrum är ju inte bara där man handlar. Det är ju väldigt mycket umgås.
Ja, man träffas och jag märker ju själv när jag går genom centrum. Det är så trevligt. Alltid träffar man någon man känner och kan få en liten pratstund. Och eller en kopp kaffe.
Ja, och i och med att det är inomhus...
just
så kan
det.
Man stå och prata en stund också.
I vårt klimat.
I vårt klimat, ja. När vi spelar in det här är det februari och superkallt.
Ja, precis.
Man skulle aldrig stannat på den gamla Domusbron och pratat med varandra.
Verkligen inte. Nej. Så det var väldigt lyckat. Och jag kommer ihåg att det var många som tyckte... med kritiska röster. Varför ska vi lägga så mycket pengar på ett centrum? Vi behöver ju ett Folkets hus.
Precis så.
Ja, och det var en kraft i samhället och det klottrades och skrevs. Och vi vill ha ett Folkets hus.
Ja.
Men sen när vi väl hade fått centrum klart och den här inglasningen, inbyggnaden, inomhustorg, då tystnade den där kören. För då hade man ju fått ett Folkets hus faktiskt.
Ja. Och sen en mycket, mycket bättre entré till biblioteket.
Ja. Mm.
Som också liksom som känns som en öppen del av centrumet.
Ja, det är liksom ingår i inomhuscentrumet.
Ja, för förut gick man en gång där. Och det var jättetråkigt.
Ja.
På den tiden det låg en fiskaffär där någonstans.
Just det, under biblioteket. Ja, en fiskaffär för länge sedan.
Ja.
Och på Stora torget där, så det centrala torget, så kommer jag ihåg hur teaterföreningen hade ju flera... föreställningar där. Det var ju helt magiskt. Vi byggde upp...
En scen.
Ja, scen byggde vi egentligen inte upp, utan vad heter det? Där publiken sitter. Läktare. Vi byggde upp läktare och scenen, det var rulltrapporna och gångtrapporna där.
Ja, var det så?
Det är ju 4 stycken bredvid varandra.
Men,
det var helt magiskt, för att det var ju ett, vad heter det? Folkets hus.
Det blev ett Folkets hus. Och det här, men scenen var ju också väldigt bra. För att, vet inte hur
vi hade en scen där vid Green Bull idag. Ja.
Och det som hände i centrum var ju att det alltid var uppträdanden.
Ja,
det fanns skolklasser kom dit och sjöng, musikklasser kom dit och sjöng. Och som du sa, Tyresö jazzklubb.
Ja.
Alltså vi hade ju väldigt många, vi tyckte ju att det här var vårt centrum.
Ja, precis. Det blev ju så automatiskt. Vi hade fått vårt Folkets hus. Jag kommer säga, du nämner jazzklubben. Tillsammans med dem lyckades vi ju locka hit Count Basies orkester från USA.
Det var helt
2
otroligt.
2 gånger till och med. Ja.
Och sen införde ni någonting med att det hela Tyresö dansar.
Ja, just det.
Det var också fantastiskt.
Ja. När alla restauranger hade öppet och fick ha på kvällen då och ha serveringar ute i gågatorna inomhustorget.
Ja. Och sen tror jag nian hade avslutningsgrejer.
De hade baler här.
Så att centrumet blev ju liksom... Jag då som var socialdemokrat, jag tyckte att det här var liksom... så här ska ett centrum vara. Att man ska kunna känna vårt centrum.
Ja, hemkänslan.
Ja. Och sen kunde även skolklasser ha lopp. Eller sälja bakverk. Och det var ju ofta sån här, min pappa som höll på med Tyresö Ulands och Fredsförening, de hade alltid ett bokbord i centrum. Alltså, det gick att ställa sig och veckla ut ett bord och sälja någonting. Ja. Om det är böcker eller bakverk som man hade för olika saker. Men, och sen vet jag att Bodyshop ordnade ni hit.
Ja, det stämmer det.
Mm. Och det var Kjell Andersson som var socialdemokrat som var den gamla skokillen på Domus.
Jaha,
han jobbade med skor en gång i tiden.
Det stämmer det.
Ja. Ja. Och jag tror faktiskt att jag hörde Thomas Olsson Kassel då berätta att han och i och med att han, jag tror att han
hans var, fru var engagerad också i
Eila Andersson. Ja. Ja. Mm. Men jag tror Kjell Andersson också var med i den här. Ni hade ju ett företagsråd, va? Eller vad kallas det?
Företagarförening.
Japp.
För Centrum, ja.
Ja, och de var väldigt aktiva i det här, vilka som skulle få vilka.
De var aktiva och hade mycket samarbete ihop med Thomas Kassel.
Ja. Mm. Och då vet jag att Thomas berättade att han tipsade Kjell om att det kanske är så att Bodyshop fick komma hit ut. Så att de, Eila och Kjell startade Bodyshop här i Tyresö. Som också blev, tycker jag, en enorm social inrättning. För Kjell Andersson kände alla.
Han kände alla och pratade med alla. Ja, och var alltid glad i hågen.
Ja, och att han av alla människor skulle starta ett kosmetikaföretag. Det var så långt från min bild av Kjell. Att han skulle tala om hur man skulle måla sig. Men han stod alltid utanför och man gick till Kjell.
Ja, ja.
Och min pappa, när han skulle köpa julklappar till oss, eller presenter, så gick han till Kjell och Eila. Ja, så vi fick ju olika paket där med tvålar och allt vad det var för någonting. Så att det var ju väldigt bra.
Ja, det var ju lyckat. H&M och Body Shop, Lindex kom ju hit också. Kappahl så småningom.
Ja. Men sen inträffade någonting som nästan var lite traumatiskt. Tyresö centrum, när det var klart, brann. Mm.
Ja, och det var till och med strax innan det var klart.
Det var strax innan
klart. Vi var inte färdiga. Så entreprenören, byggnadsentreprenören, höll ju på för fullt här. Och så uppstår det en brand i Tyresö radio- och tv-affären.
Ja. En gammal fimp som låg i någon.
Ja, vi kom fram till det. Det måste ha gått till så. Ja. En fimp som, en askkopp som tömdes i någon soppåse och ingen tänkte på att det var aska som kunde vara glödande där. Och sen gick det in i någon sopsäck i något rum och ställdes undan och glömdes bort. Och sen började det brinna så småningom på sent på eftermiddagen har jag för mig. Och det spreds ut på torget och blev rökskador och många butiker blev totalförstörda.
Ja, och det var, jag satt faktiskt på bussen hem från jobbet. Och då säger busschauffören att vi kan inte åka till Tyresö centrum för hela Tyresö centrum brinner.
Oj, då sa han hela.
Ja, för det, alltså, ja, för det, och det var en rökpelare som kom upp. Vi såg, vi var någonstans där på väg mot, på väg på motorvägen. Vi såg att titta ut. Då började folk att gråta på bussen. Vårt fina centrum. Oj, alltså det var ju traumatiskt.
Hela,
Men sen,
som tur var det ju inte hela.
Nej. Men det var ju rökskadat.
Ja, mycket rökskadat. Det som vi precis hade fått färdigt i Stora Inomhustorget. Ja.
Men ni lyckas, det brann ju inte, utan ni lyckas få det. Det såldes ju grejer som var rökskadade man kunde köpa billigt.
Ja, det har du rätt i. Ja, jag kommer ihåg banken, till och med bankvalvet blev ju skadat. Ja, vattenskadat då.
Ja, för just det gick på.
Brandkåren skulle ju släcka.
Men lyckades ni fixa allting? För det blev ju
det blev ju lite förseningar naturligtvis i bygget. Och en komplicerad försäkringsaffär, eftersom vi var ju både då en entreprenör som var inne och byggde i centrum, och så skulle försäkringsbolaget komma in med sitt folk och diskutera med oss. Så alla butiker som var berörda. Mycket komplicerat, men vi lyckades göra upp med att vi fick en kontant ersättning från försäkringsbolaget, så fick vi använda det på bästa sätt.
Mm. Och när det sen invigdes så var det ingen.
Nej, då märkte man inte det. Men jag kommer inte ihåg hur mycket försening det blev, men det är klart vi var lite försenade.
Ja. Mm. Och sen blev ju bussterminalen så mycket bättre i och med att den hamnade.
Den hamnade under tak, under den här överbyggnaden som skulle knyta ihop gamla Domusvaruhuset med centrum.
Ja.
Mm. Men en komplikation blev det där, för att man måste ju ha en viss höjd för trafiken.
Ja.
Och vi kunde ju inte bygga upp den här överbyggnaden hur högt som helst. Vi vill ju ha helst i ett plan med gamla Domusvaruhuset och in i centrum.
Ja.
Så det slutade med att vi fick sänka Bollmoravägen istället. Och det var inte alldeles lätt, för där ligger ju vatten och avloppsledningar och massor med andra kablar.
Ja, det har gått sönder några gånger där nu under åren här. Det har varit vattenskador.
Ja,
har det varit.
Precis. Ja. Mm.
Men någonting som försvann, det var ju Domusängen.
Domusängen, jaha, ja, ja.
Hela ängen nedanför Domus, som är nu i stadsparken. Mm, för sen fortsatte man att planera stadsparken. Då var inte du med när höghuset byggde.
Nej, det var efter min tid. Ja, när höghuset stod väl färdigt i Johan 2014, tror jag.
Mm. Så det var
10 år efter att jag slutade.
Så man har ju fortsatt att utveckla centrum. Men, och efter att du slutade 2004, så när sålde man Tyresö centrum? Det var efter din
tid. Det var på min tid. Så tyvärr fick jag ju delta i att sälja hela centrum också. Det var på hösten 2003.
Men då hade man delat upp Tyresö bostäder i... För att det var väl två organisationer då, va?
Eller, men det hade det ju varit länge.
Alltså det var så.
Jag berättade ju om det här när vi sålde till Apoteksbolaget.
Ja.
Då gjorde vi om det till ett separat aktiebolag.
Aha, var det så
som
det
heter
var?
Fastighets AB Tyresö Centrum.
Just det, så var det.
Och där ägde ju då Tybo hälften av aktierna. Och just apoteket det. Den andra halvan av aktierna.
Och så sålde man det till Rodamco.
Rodamco är ett holländskt företag. Och det var november 2003, kommer jag ihåg.
Men då sålde man ju också sitt kommunhus.
Ja, det åkte ju med i... Det ingick ju i centrumfastigheterna, ja.
Men... Det finns ju folk som har räknat på det här. Det här var ju sådana här företag som köpte upp stora centrum. Sen gjorde de då jätteaffärer när de sålde iväg det igen.
Ja, först ordnade de nog något samarbete med Unibail, har jag för mig, från Frankrike.
Ja.
Och sen så småningom säljer de det igen.
Ja. Och sen sålde man det igen och nu är det Skandia Fastigheter.
Så nu är det i alla fall en svensk ägare.
Ja.
Det känns ju bättre än att det är utländska.
Ja, för det var väl så ett tag att de köpte upp de här stora centrumanläggningarna, va? Alltså de här stora företagen, Rodamco och alla.
Unibail och det fanns något engelskt företag också.
Och det som är tråkigt då, tycker jag, det är att då, under den här perioden, då slutade det vara vårt centrum. Man fick inte stå i centrum och sälja grejer. Scenen försvann.
Nej, precis. Det kom väldiga restriktioner på vad man fick göra på de allmänna ytorna.
Ja, ja. Och det var till och med så när barn gick och sålde majblommor, så fick de inte sälja majblommor i centrum.
Ja, det kommer jag ihåg att läste om. Ja. Ja.
Mm. Och nu vet jag att Lions berättade att de kunde inte stå här utanför på Forelltorget, för då skulle... centrum har betalt för varje gran 50 spänn eller vad det var, jag kommer inte ihåg. Alltså, när man gör allting kommersiellt, det dumma är ju så här att vårt centrum, det är det som är själva, vad ska man säga, what's in it for me, vårt centrum, alltså the unique selling point, den unika grejen, vad är det som gör att vi åker till Tyresö centrum?
Man ju dit. Ja,
det är för att vi tror att det här i vårt centrum.
Ja, i vårt, ja.
Att vi har den här idén.
Men knuffar man bort och knuffar ut sådana här verksamheter, då tappar man ju känslan för att det är vårt centrum, tyvärr.
Ja. Och det här med hela Tyresö dansar, niornas bal, allt det här som gick att göra förut.
Mm. Ja, det är borta. Jag har försökt påverka, för ett par år sedan tog jag kontakt med Skandia Fastigheters fastighetschef. Och tala om min bakgrund och att jag kanske skulle kunna bistå med några idéer som vi hade tidigare som var lyckade och gick bra. Ja, det tyckte han lät intressant. Så han kopplade ihop mig med den lokala centrumledaren här, Helena Idekrona. Så vi hade ett möte. Men det visade sig att hon hade inget intresse av att lyssna på någon gammal avdankat vd.
Nej. Och det tråkiga är så här då, jag har intervjuat henne ett antal gånger, de har ju gjort vissa saker, hon sa nu har vi lyft, de har ju så här varannan torsdag, så det heter det Tyresö torsdag, men då är det liksom, det är ju inte Tyresö människor, killen som spelar där, han spelar på alla möjliga centrum, det är en sån här speciellt företag som åker runt och gör massa evenemang och hänger upp en massa ballonger. En aktivitet som de gör som jag tycker är jätte jättebra, det är det här konstsalongen. När det låter 40 stycken Tyresö-konstnärer ställa ut i centrum. Det har de faktiskt nu i år också.
Ja.
Och det skapar ju jättemycket engagemang. För då kommer ju både den konstnären dit plus alla deras vänner och kompisar.
Som vill titta på konsten, ja, ja.
Det är ju jättebra att göra sådana grejer.
Det är ungefär som kommunens den här julsalongen.
Ja.
Fast det är ute på... Ja. Allmänna ytorna då.
Ja, och det var väl också någonting ni gjorde. Att när det var en tom lokal, då fick liksom konstföreningen använda
precis.
Den tillfälligt.
Ja. Och när... Det är ju bättre att det händer någonting där än att den står tom.
Ja, så det här, det fanns ju ett annat tänk på din tid, eller hur?
Ja, jag tycker det.
Ja.
Vi var lite mer öppna.
Ja.
Och det var där jag försökte tala om för Skandia Fastigheters fastighetschef då, men... Ja, det blev ju stopp hos den här Helene. Hon var inte intresserad. Men sen här i efterhand så tror jag nog fan i mig om man kanske lyssnar lite på vad jag sa i alla fall. Ja,
alltså det har varit väldigt stor omsättning bland personalen runt det här centrumet. Jag tycker i och för sig att de gör det fint med de resurser de har. Jag har ingen aning vad det kostar att bygga om alla lokaler hela tiden. Men man ser ju inte att det är tomma lokaler.
Nej, de är väldigt duktiga, det måste jag säga. De är duktiga på att maskera tomma lokaler. Ja. Det märks knappt. Och sen har de ju jättefina, till exempel julskyltningar och påskskyltningar. Det görs ju jättesnyggt och städat och prydligt. Så att
ja.
Och det är mycket som är bra.
Ja, entréerna har blivit fina också.
Ja.
Ja. Så att det finns ju...
Men vad vi saknar, det är lite mer aktiviteter på de allmänna ytorna.
Ja, och framförallt utnyttja Tyresös fantastiska föreningsliv.
Mm.
För när det är Tyresöfestival här och man ser 100 stycken aktörer, det är också i och för sig lite företag, när alla de här föreningarna som har jättemycket medlemmar, det är det som är unikt för Tyresö, vårt föreningsliv.
Ja, och
aktiva
de borde aktiveras i centrum.
ja, exakt. Precis. Bara musikklasserna drar ju jättemycket folk. Ja. Vill jag då säga till Helene Eidekrona, om hon lyssnar på det här programmet.
Ja, vi hoppas det.
Hon får gärna komma hit och försvara sig om hon vill. Även om vi inte är Sveriges Radio, så vi behöver inte vara helt objektiva faktiskt. Mm. Men det här med den här renoveringen då som pågick mellan 1989 och 1991. Vad kostade det? Vad gick det på?
Ja, det kostade drygt 500 miljoner om jag kommer ihåg rätt.
Ja.
Och det var ju väldigt mycket pengar på den tiden.
Idag är inte det mycket pengar, va?
Nej, det är i alla fall betydligt mindre. Det där är ju då över 30 år sedan.
Ja. Var det en rolig tid att hålla på och bygga det här?
Ja, det var ju fantastiskt. Ja. Vi var alla så jätteengagerade för det här skulle bli bra.
Ja. Och det blev bra.
Ja, det blev ju jättebra.
Mycket,
ja,
mycket
men
bättre.
Vi fick ju utmärkelsen Årets köpcentrum också.
Det är bara
1992.
Det. Ja. Och jag tänker att vi i Tyresö har ju inte så många köpcentrum att välja på. Bor man i Nacka har man flera. Bor man i Haninge har man flera. Bor man i Huddinge har man flera. Så vi åker gärna till Tyresö centrum. Så det blev ju verkligen hela kommunens centrum.
Ja, det var det vi ville.
Ja. Så du känner dig lite stolt över det, va?
Ja, det gör jag verkligen.
Och Per-Åke Eliasson, som sagt, du har gett ut den här boken som jag tycker folk kan läsa. Du har sett att det ligger på Bokus och alla de här ställena nu, va? Din bok finns ju att beställa på nätet.
Ja, jag har levererat 5 böcker till Bokus som är väl de säljer på nätet. Ja.
Men det viktiga är att man går och köper av de affärer som finns i centrum.
I Tyresö centrum, ja.
Ja. Och då går man till vilken affär då?
Akademibokhandeln i Tyresö centrum, ja.
Och går man in där, tror jag, längre in till vänster så finns det en Tyresöhylla.
Aha.
Det är fullt med Tyresöböcker.
Okej.
Okay. Med lokala, både lokala författare som skriver romaner, men också alla de här historiska
som
böckerna.
Som handlar om Tyresö.
Ja. De finns också och ta del av på Tyresö kommuns hemsida. För vissa böcker säljer också kulturförvaltningen, så man kan gå till servicecenter och köpa böcker.
Ja. Men där finns inte jag.
Nej, du blev liksom en sån här romanförfattare nästan i vad du skrev.
Ja,
om din person, det var inte bara en faktabok.
Nej.
Det här var en personlig betraktelse. Och då får du ta det också igen. Vi måste liksom, vad säger man? Prata in oss lite i Tyresö kommun, för att du tackar ju Tyresö kommun för att du har skrivit den här boken.
Ja, just det. Ja. Upprinnelsen var ju kommunens arkivarie Eva Joelsson som tyckte att jag skulle inte bara lämna över lite material om vad, från mitt, ska vi säga, arkiv jag hade från vd-tiden. hon ville jag skulle skriva lite runt det där också. Ja. Berätta om händelser och personer som var med. Så, och så blev det. Och sen så tryckte hon på ännu mer att ja, men du måste nog väva in lite ditt personliga liv också så vi får en helhetsbild. Hon ville ha ett slags tidsdokument från, ja, från en 40-talist.
Exakt, och det blev ju det.
Ja, det
så
blev
27
det
år som vd i Tyber, men det handlar också om ditt liv. Så nästa program, vi får se vad det ska handla om. För att jag, sista delen av din bok handlar ju om dig själv också. Och din fortsatta, vad ska man säga, bostadsresa även i Bollmora, Tyresö och på en lantgård.
Ja, just det. Ja. Ja.
Men det handlar också om bostadspolitik.
Ja, det har jag ju vävt in för att jag har ju varit engagerad i det i stort sett hela mitt liv.
Ja, och jag tänkte nästan försöka få hit Ulf Perbo som nu sitter i kommunfullmäktige och som är väldigt, som jobbar på en utredning om bostadspolitik.
Ja, det låter spännande.
Det vore kul att höra er två ihop.
Ja, just det.
Han
ja.
Är lite yngre än dig.
Ja, det är han, ja. Ja.
Tack så mycket igen, Per-Åke Eliasson. Det här var vårt fjärde program i den här serien. Och när ni går in på hemsidan så kan ni också se att det står del 1, del 2. Så kan ni lyssna på flera bra episoder, om man säger på fint språk, om det här Tyresös moderna historia.
Ja.
För att även om man tycker att 1980 var alldeles nyss så är det 40 år
sedan. Det är 40 år sedan, ja precis.
När vi, både du och jag var i en helt annan fas i livet.
Ja.
Tack så mycket för att du kom hit igen.
Ja, tack för att du fick komma hit. Det är alltid lika trevligt att prata med dig.
Ja, det är väldigt kul här tycker jag också. Ja. Det är en nostalgitripp det här. Och jag som har haft äran att prata och göra den här serien, jag heter Ann Sandin Lindgren när jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.